Då är vi igång med den coronavecka som gått. Jag sitter i Stockholm på ett hotell framför en obäddad säng och är redo att kasta mig in i ytterligare en vecka. Det är lite möjligtvis sämre kvalitet på sändningen, på ljudet, men det är i alla fall en sändning och vi fortsätter att göra den för er som både stöttar och inte stöttar, men som vill ta del framför allt av coronaveckan som gått utan att behöva läsa kanske varje dag, men får en överblick av det. Vi kastar in oss in i detta direkt och säger att varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka 34. har nu avlidit med covid-19 i Sverige, vilket är 17 fler inrapporterade dödsfall än förra veckan. Och det är en siffra att stanna upp vid en stund, för nu är det andra veckan i rad som antalet inrapporterade dödsfall ökar. Och den här siffran är den högsta sedan juni. Dödsfallen rapporteras ju däremot in med viss eftersläpning, så de har inte skett allihopa den här veckan. Men vi har ju varit i en period där vi har haft inrapporterade dödsfall som varit nere i enstaka, alltså en eller fem och så vidare. Nu är vi så uppe i 17 igen. Och vi kan också se enligt statistiken att om vi tittar då på de senaste 5 veckorna, och liksom där vi har det utslaget på exakta datum när dödsfallen har skett, så ser vi att medelåldern på döda med covid-19 också går ner. Det har fallit från i snitt då 82 för hela pandemin. De senaste 5 veckorna så har varit 71 istället då. Bekymmersamt, vi får se vad det här tar vägen. Vi vet ju sedan tidigare att smittan ökar. Det gör den även den här veckan. Den har gjort det sedan i juni. Totalt handlar det nu den senaste veckan om 6466 fall. Vilket mätt i procent är en något mindre ökning än senast inrapporterade helvecka. Det ökade 11% jämfört med förra veckan. Och det, innan veckan så var det ju 20%. Vi ser också det i statistiken här och i grafen här ju att det är en ökning, men vi ser inte den här exponentiella ökningen som vi har sett under tidigare vågor, utan den är lite mer försiktig, lite mer återhållsam. Vi kan se också att smittan sprider sig ganska ojämnt i landet. Den minskade till exempel i 3 regioner, Gotland, Gävleborg och Västerbotten, men ökade i 6 regioner. Och i övriga av landets 21 regioner så har smittan varit oförändrad, vilket också inkluderar Stockholm, vilket är ett välkommet trendbrott eftersom Stockholm har haft en period av ganska hög smitta och framförallt lång tid av ökande smitta. I övriga 2 storstadsregioner, Västra Götaland och Skåne, så fortsätter dock smittan att öka. Men det finns 2 saker som är positiva som vi kan ta med oss. Det första är att antalet testade ökar högre än antalet, en andelen positiva fall då, eller antalet positiva fall också. Vilket pekar då på att smittan inte ökar lika snabbt under den här vågen, smittvågen, än vad det har varit under tidigare smittvågor då. Och det andra är att andelen positiva fall bland unga vuxna 20-29 år minskar. Det är fortfarande den åldersgrupp som har högst en andel fall. Men när i princip alla andra åldersgrupper ökar så står de ändå för ett trendbrott. Vi kan se det i den här statistiken. Ska se om vi kan få upp den bilden där. Ja, precis. Så ser vi att den prickade gröna linjen här går ju neråt lite då. Viker neråt lite. Vi får se om det är en början på en nedåtgående trend. Men det är ju inte ologiskt att den viker neråt, fortsätter att vika neråt, eftersom det är den grupp nu som har börjat erbjudas vaccinering. De blev erbjudna vaccin väldigt sent här under sommaren och har ju ännu inte, de flesta av dem, hunnit ta 2 doser av sitt vaccin. Men nu i takt med att allt fler kanske börjar få dels första dosen men framförallt andra dosen, så kommer vi ju rimligtvis då se en minskning här. Det är fortfarande de under 40 år som står för drygt 70% av samtliga nya bekräftade fall varje vecka. Men vi ser att även den andelen minskar. Så förhoppningsvis kan vi ju se en total kanske stagnering som vi sett här tidigare, som vi såg här kanske i veckorna, så att det inte ökar lika snabbt som tidigare. Eller att det kanske skulle minska. Vi kan väl hoppas på det. Även vårdbelastningen fortsätter att öka, precis som smittan. Den ökar för fjärde veckan i rad. Det totala antalet patienter i all slutenvård ökar med 26% och antalet IVA-patienter ökar med 21%. Och vi ser den siffran här då, där vi ser i orange linje, så ser vi då all typ av, ja, alla covid-patienter som är inlagda på någon typ av vårdavdelning. Och den gröna linjen här är IVA-patienter. Och då ser vi också att det handlar om ganska få fall, relativt i alla fall, hur det har varit i tidigare vågor. 249 fall på all typ av slutenvård. Det är, förra veckan så sa Socialstyrelsen att det är ungefär 1% av all sjukvårdsbelastning. Så det är en väldigt liten del och därmed inte jättebekymrande. Men det är ju såklart bekymrande att det fortsätter att öka och att det gör det trots att vi blir allt fler som vaccinerar oss. Så hur många är det som är vaccinerade som hamnar på sjukhus idag då? Ja, det undrar man ju. För intensivvården så publiceras nu löpande statistik över hur stor andel av de inlagda som är vaccinerade. Och här ser vi ju då i grafiken att det är en väldigt stor andel som inte är vaccinerade. 87%, bara om vi tittar på senaste veckan, av de inlagda är alltså inte vaccinerade. Inte ens delvis vaccinerade mot covid-19. Och en ynka andel, några enstaka procent, står för de vaccinerade, och sen så är det en liten grupp på kanske 5-10% som det är okänd status på. Det här är ju såklart viktigt att ha med sig och se och förstå att det har betydelse att vi vaccinerar oss. I veckan så kom Folkhälsomyndigheten också med uppdaterad statistik över hur det ser ut på sjukhus totalt, och det visar att ungefär 11% av alla som läggs in i sjukvården just nu. Och då tittar vi på de senaste två veckorna i augusti, eller de första två veckorna i augusti, är fullvaccinerade. Alltså 11% av de som läggs in på sjukhus, och då pratar vi inte intensivvård, utan pratar vi vanlig slutenvård, så att säga, all typ av sjukhusvård. Är det 10% av dem är fullvaccinerade. Och det är ju bra såklart, och det är också ungefär i nivå då vad vi har sett tidigare på de här siffrorna från intensivvården. Samtidigt så är det ju mycket, kan man ju känna, och framförallt är det ju en ökning med 10 procentenheter sedan den tidigare mätningen som Folkhälsomyndigheten gjorde just kring genombrottsinfektioner, som kallas då, när en person är vaccinerad men ändå blir smittad och behövs läggas in på sjukhus. Men det här är helt förväntat, eftersom att det är en så stor andel av befolkningen som nu är helvaccinerade. Vi vet ju att det inte är så att bara för att man får vaccin så är man helt skyddad mot covid-19. Utan man kan drabbas ändå. Och det finns nog någonting som vi behöver förbereda oss kring. Det har cirkulerat en graf kring det, om det i veckan. Att vi behöver allt mer förbereda oss på att vi kommer få se grafer där andelen helvaccinerade kanske till och med blir fler än andelen ovaccinerade på sjukhus. För eftersom samhället strävar efter att så många som möjligt ska vaccinera sig, så blir det ju så att gruppen som är vaccinerade blir större. Och när den blir så pass stor som att vi kanske kommer upp i 70% av befolkningen som är helvaccinerade, eller 80 eller 90% som är helvaccinerade. Så även om det bara är några 5, 6, 7, 8, 9, 10% som ändå blir smittade och som ändå hamnar på sjukhus, så kommer ju de utgöra en sån stor del, en massa, så att de procentuellt blir större än den lilla grupp som är ovaccinerad. Det här är liksom en matematisk övning som vi behöver göra och kanske förbereda oss mentalt på. Och det har cirkulerat en graf från Financial Times i veckan som beskriver det här, så det kan vara bra att kika lite närmare på. Det får ni gärna göra i efterhand. Smittan förväntas öka under hösten enligt Folkhälsomyndighetens tre scenarier som presenterades i veckan. En gång i kvartalet så gör ju Folkhälsomyndigheten en sån här genomgång för hur smittan kan utveckla sig under kommande 3 månader. som ska fungera som ett slags planeringsstöd för myndigheter och sjukvård, där de liksom kan se att i värsta fall kommer det bli så här, i bästa fall så här, och så får man liksom ta höjd för de olika sakerna. De här scenarierna har inte varit superträffsäkra tidigare när Folkhälsomyndigheten har gjort dem. Redan för några veckor sedan så hade Sverige långt högre smitta än det värsta scenariot som Folkhälsomyndigheten då hade ritat upp. Och det här bad man ursäkt för och hade olika förklaringar för. Men enligt de tre uppdaterade scenarierna så kommer smittan nu att öka fram till tidigast mitten på september och som värst till början på oktober. Det beror dels på hur mycket mer smittsam den nu helt dominerande deltavarianten är och dels på hur täta våra kontakter med varandra kommer att vara. Folkhälsomyndigheten menar att det här har varit det svåraste scenariobyggandet hittills eftersom de ännu inte vet hur mycket värre deltamutationen smittar. Det här har ju varit svårt att se runt om i Europa också och lära av, för det har varit så olika utveckling i olika länder i Europa och världen. I vissa fall så har det varit smittan ökat trots att man haft en väldigt stor vaccinationstäckning, och sen så i andra länder har det varit en motsatt utveckling, och vi vet ännu inte om deltamutationen är 60% värre, 70% värre, ännu mer än vad den här alfamutationen som tidigare dominerade Sverige. Hur liksom fungerar de här i en miljö där vi kommer vara mer inomhus, kanske närmare varandra under hösten, det vet vi inte. Men så här ser de i alla fall ut, de scenarier som vi kommer ha. Vi ser alltså den värsta bågen där som går ner i mitten på oktober. Och i bästa fall så är det slutet på september som bågen liksom börjar plana ner ut igen. Men det här är ju inte det värsta, hur många som kommer smittas. Utan det värsta är ju hur många som kommer läggas in på sjukhus på grund av smittan. Och det har man också gjort scenarier kring. Och då tror man att som värst så kommer det handla om kanske ett 60-70-tal som om dagen kommer hamna på sjukhus med covid-19, och det kommer i så fall ske i början på oktober för att sen dala neråt. Men generellt så är de här scenarierna mycket mer positiva än vad de varit tidigare, och det har ju såklart att göra med vaccinet, tillgången till vaccinen och vaccinationstäckningen i landet just nu. Restriktionerna kommer i alla fall inte att lättas mer. Det planerades ju tidigare att det skulle lättas i början av september. Det är inte aktuellt, det kanske vi hade förstått sedan tidigare, men nu är det officiellt. Många kulturinstitutioner var besvikna såklart. De hade hoppats kunna öppna upp sina konserter och så vidare till fler personer. Folkhälsomyndigheten utesluter samtidigt inte att det kan komma lättnader senare under september eller i alla fall under hösten, om man då ser att den här smittan inte belastar vården. Det gör ju ingenting om folk får stanna hemma med liksom förkylningssymptom så länge inte smittan belastar vården. Det vill säga att man behöver lägga in folk på sjukhus. Eller om de dör såklart. Det skulle vara ännu värre. Trots vaccin och vaccinationstäckningen fortsätter alltså det tuffa pandemiläget både i Sverige och världen. Och därför har UD, Utrikesdepartementet, beslutat förlänga reseavrådan till de flesta av världens länder. Och Justitiedepartementet har också förlängt inreseförbudet till Sverige. Det är ju förbjudet då att resa in i Sverige utan att man kan visa upp ett negativt covid-test. Norge har i veckan också passat på att rödmarkera hela Sverige, vilket innebär karantän för den ovaccinerade som vill resa till Norge. Vaccin. 6 miljoner 675 000 har nu fått minst en dos vaccin. Det är 81,5% av den vuxna befolkningen. 5 miljoner, det vill säga 67,4% av den vuxna befolkningen, är fullt vaccinerade. Och ser vi på grafen här så ser vi att den här djup orangea linjen visar ju då de som har fått en dos. Och där ser vi att den ökar inte längre lika mycket. Det kan ju då dels bero på att det inte är lika starkt tryck från den sista 20% av den vuxna befolkningen att vilja vaccinera sig. Det kan också bero på att man har fokuserat på dem med den andra dosen. För den har ju ökat väldigt mycket här om vi ser teckningen där. Det ökar ju, ja, vad blir det, 7% bara den senaste veckan. Vilket ju är väldigt mycket. 50,5% av alla 16-17-åringar har också fått minst en dos vaccin. Det har ju gått väldigt snabbt på den åldersgruppen. 3,9% är fullvaccinerade redan och totalt har 12,4 miljoner doser vaccin och delats ut i Sverige. Ungefär 450 000 doser fler än förra veckan. Vilket är ungefär så som det har legat vecka till vecka. Det har varit ungefär 500 000 i veckan. under hela sommaren som har delats ut. Så att takten har väl legat på ungefär, men nu vill det ju till att vi ökar vaccinationstäckningen i varje grupp. Det är det som kommer vara fokus nu, och det som Folkhälsomyndigheten också berättar är fokus. Så hur får man tag på de här? Hur får man de sista gruppen att vaccinera sig? Det har gjorts massa studier på det här, svenska studier. De visar att vaccinationstäckningen ökar om sjukvården skickar ut kallelser. Liksom, nu har du fått en tid för vaccin. Kom den här dagen och den här tiden. Det här har Uppsala testat framgångsrikt i sin region. Andra regioner, Skåne till exempel, har varit mer skeptiska till den här modellen. Men det är klart att vi behöver göra någonting nytt nu. Högskoleministern har i veckan slagit fast att en hög vaccinationsvilja är en förutsättning för att till exempel högskolor ska kunna öppna som vanligt i höst. Det kommer inte bli aktuellt med en tredje dos vaccin under hösten. Undantag görs för dem med nedsatt immunförsvar. Men Folkhälsomyndigheten menar att det är oförståeligt att satsa på en slags boosterdos redan nu här under hösten, en sådan som till exempel USA har infört för sin befolkning. Det kan däremot bli aktuellt med en tredje dos längre fram, men fokus nu är att nå de ännu inte vaccinerade, vilket kommer att kräva spetsinsatser. Ska även 12-15-åringar vaccineras? Sverige är nu det enda landet i EU som inte tillåter vaccinering av 12-15-åringar trots att det är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten. I Skåne så kräver politiken där svar på när eller om det ska ske. Folkhälsomyndigheten säger att man fortfarande utreder frågan. Enligt en undersökning är en stor majoritet av svenskarna positiva till vaccinering av yngre barn. 7 av 10 säger det. Allt fler i kulturbranschen är öppna för att använda covidpass till evenemang. Musikbranschen välkomnar det, och artisten Jonas Gardell skrev i veckan en debattartikel om att besked måste nu komma. Det här är ju någonting som finns i flera andra länder. I Frankrike till exempel så kan man visa upp ett slags vaccinpass och få tillträde till restauranger och konserter och så vidare. Man måste visa upp det här. Men det finns flera problem med det här. Till exempel att vi i Sverige har en tradition av frivillighet kring vaccin, och att det här riskerar liksom att bryta det förtroendet som har byggts upp mellan stat och medborgare när det skapas en slags tvingande incitament. Den här modellen som vi har byggt upp varsamt har ju lett till ett av världens bästa vaccinationssamarbeten kan man ju säga, mellan stat och medborgare. 95% av alla barn födda efter 1980 är vaccinerade mot mässlingen, röda hund med mera. Och det är extremt högt i globalt sett. Så det finns saker som är liksom på spel när man ska väga de här olika sakerna. Jag har skrivit om det här i en längre text. Det kan man se om man kan klicka sig in här på sajten och läsa mer om det. Där vi kanske behöver väga då kortsiktiga vinster mot långsiktiga effekter på ett sånt sätt. Några nyheter kortare också. Med bara veckor kvar till start så ställde Göteborgsvarvet in sitt stora evenemang. 35 000 deltagare får nu inte pengarna tillbaka. Men däremot så ska man få möjlighet att springa ett digitalt Göteborgsvarv. Vi ser också att Sveriges landslag hoppar av bandy-VM i Ryssland på grund av pandemin. Sen tidigare så har även Norge och Finland avstått. Det går allt bättre för flygbolagen efter en rekordsvår tid. SAS är nu uppe i lika många rutter som innan pandemin. Men tätheten på turerna och antalet resenärer är fortfarande en bra bit från tidigare nivåer. En svensk post-covid-vård, det vill säga den här diagnosen som är rätt ny, som handlar om att när man har drabbats av covid så har man kvar symptom under en väldigt lång tid. Är vården för den här diagnosen ojämlik i Sverige? Det ska nu utredas på uppdrag av regeringen. Den svårare variant av deltaviruset som hittades i Uppsala förra veckan fortsätter att upptäckas. Ytterligare 10-tal fall har nu upptäckts, och samtliga har koppling till utlandsresor. Och så till sist så vill jag visa den här. Jag har ju tidigare nästan alltid haft någon slags skruv på slutet. En rolighet mitt i allt det mörka, eller någon udda grej i alla fall. Och det har inte funnits så mycket de senaste månaderna skulle jag säga. Men i veckan så har SVT hittat en fin story om pensionären Birgitta, som när hon fick reda på att hon, som också tillhör en riskgrupp utöver då att hon är äldre, inte skulle kunna umgäng med sin familj innan hon fick vaccin, så satt hon och virkade när hon fick det här beskedet. Och hon säger till SVT, det var den 11 mars förra året som jag blev isolerad. Jag hade en låda med garn och tänkte, jag ska fan virka upp hela lådan. Så jag bara fortsatte och struntade i fönstermått och annat, säger Birgitta. Och nu så har barnen äntligen träffats för första gången allihopa. Alla är vaccinerade. Och då har man rullat ut hela den virkade löparen för att se hur lång var den. Och så visade det sig att den var 320 meter lång. Och på något sätt så är väl det en, jag vet inte om det är vacker, men det är någon slags beskrivning över smärtan och hemskheten i den här pandemin. Hur länge den har hållit på, hur länge den har hållit oss ifrån varandra. Och även glädjen i att äntligen få mötas. Det var allt som vi hade för coronaveckan den här veckan. Från ett hotellrum i Stockholm där jag är idag av helt andra skäl. Jag har varit på Nyhetsmorgon och pratat om andra saker. Till exempel Patreon har jag faktiskt pratat om där. Vilka det går bäst för i Sverige. Och det gör det inte för Emanuel Karlstens Patreon. Men däremot får man hemskt gärna stötta. Om man tycker att det här är viktigt för en. Om man tycker att det hjälper en i sin vardag. Så får man gärna göra det för att fortsätta. För att jag ska kunna fortsätta lägga tid på att sätta mig in i de här sakerna. Och förmedla det till dig en gång i veckan. Så du slipper sitta varje dag. Eller sitta och få snuttig information här och där. Om du tycker att det är bra och viktigt. Får gärna stötta på patreon.com/Emanuel Karlsten. Nu så ska jag gå ut i friska luften och ha det härligt. Tack för att du lyssnade. Vi ses igen.